Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det är så himla så här dåtiden att säga 2.0 om saker.
Jag vet.
Och jag gör det. Jag säger jag också snabela fortfarande. Eller säger ni ät?
Snabela säger jag.
Jag säger snabela, också snabela.
Men jag har aldrig sagt kanelbulle.
Nej.
Nej.
Eller det, kanelsnäcka. Kanelbulle.
Det säger jag ibland för att jag ska crazy till det.
Välkommen Marcus Stenberg till en förbannad podd.
Tack så mycket.
Woohoo!
Ni har precis hört uppratet på avsnittet.
Jag tyckte att det var så trevligt att jag vill inte klippa det. Nej. Så vi behåller det. Och hej Sofia.
Hej, vad heter du? Min katta.
Ja, det är Rina. Jag som är katta, Rina. Jag har varit sjuk så mycket så det har inte blivit många avsnitt och det senaste.
Plus att jag har flyttat och vet ej vart jag har lagt mikrofonen. Men det kommer jag bli varse snart för vi måste lämna tillbaka flyttkartongerna på torsdag om vi inte vill betala för dem.
Oj, är det ett sånt system?
Har ni hyrt dem?
Ja, till slut fick vi göra det för vi underestimated vår...
Det är lätt hänt. Ja,
hur mycket grejer vi har, vilket ju ändå passar för idag.
Snygg övergång. Alltså, har du repat idag? Har du ett hemligt skript?
Man kan tro det. Ja.
Men... Har du rensat ut mycket nu då när du har sett...
Du, jag har rensat ut så mycket. Jag har gett bort så mycket.
Ja.
Jag har sålt lite via Sellpy. Kan jag bara få... Nu tar jag över här.
Ja.
Förlåt,
gör
Marcus. Om jag bara får säga vad jag är förbannad på.
Ja, Sellpy.
Ja, fy fan.
Det är så här tredje gången jag säljer med dem. Jag fattar inte varför jag gör det igen.
Nej.
Och nu tar de så mycket sorterings... avgift, så att man får ju ingenting för sina grejer.
Nej.
Och jag vet att det är jättelumpet att tänka så, för de måste betala sina arbetare. Men alltså, hallå, jag köpte jättedyra saker som jag inte får några pengar
för. Men förut sorterade de ju bort typ allt också.
Ja,
men de här Levi's-byxorna, Levi's köper ingen längre.
Nej,
alltså det var så här helt orimliga saker.
Vad gör de med de sakerna som sorteras bort? Får man tillbaka dem?
Nej, de destrueras bara.
Ja. Destrueras.
Vi
ser
om.
Inte nej, de flygande jag tror att de, citationstecken här.
Om det inte är smutsigt, vilket de anklagade mina saker var, så direkt från tvättkorgen, inte smutskorgen, så skänks det vidare. Men smutsigt förtjänar inte ens deras skänkoffer.
Smutsigt, alltså då känner man sig lite kränkt också när folk dömer en sak och sätter sig att det är smutsigt.
Jag var faktiskt så sur på dem att jag gick in på deras Facebook-sida och skrev offentligt.
Åh, det är en bra känsla. Det är det bästa.
Och då fick jag också en sån här äckligt bemötande, bara... Vad tråkigt att höra att du inte är nöjd med våra tjänster. Och bara, fuck off!
Aha!
Bemöt mig inte så. Det tycker ni inte alls är tråkigt.
Nej, för de erbjöd ingen lösning eller någonting på det sättet.
Nej, alltså de är väldigt så här, de är lite som Klarna. Om man klagar på Klarna offentligt. Jag har en historik av Klarna.
Och vad härligt! Är vi som tvillingsjälar? Ja, det här har inte jag vet om det.
Ja. Men om man klagar på Klarna så är de också likadana, att det är väldigt mycket så här, kontakta vår kundtjänst. Och då får man nästan alltid kontakt med en så här oerhört säljig, obehaglig människa. Om jag är förbannad vill inte jag höra att de tycker att det är tråkigt. Då vill jag få pengar tillbaka.
Ja.
Eller kompenseras. Vilket jag fick av Tele2 när jag klagade på dem. När jag hade ett lite större Twitter-konto och så hade jag lite mer makt.
Jaha.
Att göra sånt här.
Alltså med Twitter kommer ju faktiskt en form av konsumentmakt faktiskt. Mm. Det gör det ju. I alla fall om man har lite fler följare än vad vi har idag. Men på tiden då det begav sig, när jag också var aktiv på Twitter då, jäklar vad man kunde piska igång företag. Ellos hade jag igång, jag hade igång apoteket. Och,
men subtweetar du liksom då och dem, alltså som att du skriver ut till alla, eller har du bara ett till dem specifikt?
Nej, till alla tjejmas. Fy fan vad jag är sur på snabbela. Apoteket. Ja, jo, jag är också ofta arg offentligt. På företaget.
Ja, men, det, ja, det,
men vad känner ni för termen rättshaverist då? För det är ju något som alla... Jag är ju det, i många ögon.
Jag ser positivt på den. På min arbetsplats så hade vi en som missbrukade den här personalmejlen till alla inom den skolan som jag jobbar på KTH.
Någon som jobbade där eller någon som mejlade in till?
Nej, någon som jobbade där.
Okej.
Och då går den ut, skickar man till den så går det till 700 personer. Ja. Och han var ju, alltså han var ju en sån här gammal liksom, alltså stugkommunist håller jag på att säga, men liksom den här gammal trött röd gubbe. Och alltid så fort det var något val eller någonting, någon information gick ut, så svarade han på det. Och var så här, förklarade varför hela systemet för KTH var fel.
Jaha.
Och jag tyckte det var så himla uppfriskande.
Ja, du tyckte det.
Men det tyckte ju inte ledningen.
De så gjorde kanske... inte det, nej, konstigt.
Jag kanske sympatiserade lite med hans åsikter också, eventuellt.
Var det din avatar, röd stugkommunist?
Ja, precis. Jag tyckte det var väldigt fint. Men jag vill bara tillägga med Selfie att jag tycker att, såklart att det är bra att det finns företag som tar hand om folks gamla paltor. Men då kommer man inte ska marknadsföra sig som ett sätt för folk att tjäna pengar på sina avlagda grejer.
Nej, det är väl nästan mer, kände jag, alltså när jag gjorde det där första gången, att okej, det är väl sånt man inte orkar slänga, eller alltså man verkligen, man vet att det kommer aldrig bli av, att man orkar sälja. Men
så var min inställning först, och sen när jag hade skickat iväg det, man kan följa grejerna, då kände jag hoppet spira. Ja. Bara, gud, vad kommer jag sälja för nu? Och ett par gravid jeans som de bara, nej, men de här sorterar vi bort. Då, jag överklagar ju allting som de
säger. Bara att du använder ordet överklagar. Jag tog det vidare till länsrätten då. Gravida är också människor.
Faktiskt, och de här sålde de för över 90 kronor.
För därför att gravid jeans är ju en sån sak som i alla fall jag gärna hade köpt begagnat.
Eller hur?
För att det är skitdrygt att köpa gravid jeans som man kanske ska ha i 2 månader.
Det skrev jag med min överklagan.
Ja, bra gjort, Sofia.
Men det är roligt då om man ägnar den tiden, och så vet man att hade jag jobbat med någonting den tiden, då hade jag tjänat mer än om jag skrev överklagan.
Ja.
Alltså att man lägger liksom, eller om du hade sålt något annat hemma själv så hade du vunnit ekonomiskt. Men det är ju... det är ju kränktheten som måste få stillas. Faktiskt. Men det är någonting där med att folk inte värderar sånt man själv värderar. Att man blir ledsen för det. Jag vet inte varför man är så.
Jag känner mig också så här oerhört missförstånd. Även när folk inte budar på grejerna. Så det är också så där. Men då är det oftast för att de har lagt upp fel bilder, tänker jag.
Så såklart.
Det är ju inte grejen i sig.
Jaha, så du sitter och följer det i realtid också? Mm. Dina.
Mejlar du till dem och säger så här, jag tycker att ni har tagit en dålig bild.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det gjorde jag inte, men det finns väldigt många andra som talar om för dem på deras Facebook-sida. Jag tror att de kanske ångrar lite att de har lagt upp sin Facebook-sida.
Men det här skriver ju du. Det här låter bekant. För nu... alltså anledningen till att du är här, det är ju att du har skrivit en bok.
Ja, jag trodde det var för att vi skulle prata om selfie.
Nej, nu har vi vikt halva avsnittet åt selfie. Du har skrivit en bok som heter Jag har inte råd. Sorrow number 5, är det liksom del av titeln eller är det bara del av
omslaget? Ja, det blev väldigt rörigt. Jag ville bara ha Jag har inte råd, och förlaget tyckte att då blev det väldigt oklart med parfymflaskan. Och jag var i ett läge i redigeringen där jag vågade visst, för jag har bråkat jättemycket med dem. Men jag orkade inte argumentera, så jag tog med det då. Och nu använder jag det som ett liksom, ja, det är väl bara en undertitel egentligen. Jag vet inte vad man ska med det egentligen till.
Men det är snyggt på omslaget.
Ja, det är ju. Och jag kan försöka sälja så här tygväskor och merch där bara står det liksom istället för mitt namn. Men det är lite som jag tänkte när man ser så här gamla indie-låtar som hade så här parentes i titeln. Mm-hmm. Man bara, det är ju ingen som använder det.
Nej. Hade inte This Perfect Day där hela tiden?
Alltså, det känns som att vissa band hade det så här, och man förstod inte riktigt vad det var, men det var ändå att man tyckte att det var lite snyggt. Jag vet inte. Det är väl lite den lösningen.
Jo, nej, men då ska vi ta här. Och nu är vi ju uppe i den största konsumtionsmånaden av dem alla, sägs det.
Ja.
December. Fast kanske att liksom Black Friday där taggar i så lite med november också. Och då tyckte vi att det är ju perfekt att ha med dig i vårt julavsnitt.
Nej, jag har som mest abstinens.
Precis. Ja. När vi sitter här, jag har inga pengar på mitt konto, kan jag säga. Och det är 11 december idag när vi spelar in. Så jag kanske också borde ta mig ett köpstopp, jag vet inte. Du tog köpstopp under ett år. Eller är det här fortfarande pågående?
Det är ju pågående på det sättet att jag är otroligt fattig. Mm. Men det är inte uttalat ett projekt nu. Liksom. Det är bara det att jag är aldrig på ställen där jag konsumerar och jag har extremt lite pengar. Så att sen blev jag ganska så här... jag började tycka allt var jätte dyrt efter det här köpstoppsåret. Mm. Så att jag har ändå förändrats lite på det där sättet. Men jag har inget sådär, ibland köper jag ju saker nu liksom. Så att det är inte sådär dogmatiskt som jag...
Det är inte hardcore som det var.
Nej, det var mer att jag ville liksom göra det till ett projekt. Därför att jag har liksom arbetsmoral, men jag har liksom ingen disciplin annars. Alltså det är det enda jag har, kan ha disciplin med om jag hittar på att det ska vara ett projekt. Så det var därför jag gjorde det liksom.
Ha någon att typ stå till svars för.
Ja, precis. Ja. Och också att då skulle liksom allt bli meningsfullt om jag skrev om det. Även om jag gjorde fel eller hade dåliga känslor så kunde det bli liksom innehåll, tänkte jag. Annars vet jag att jag bara skulle ha gett upp i typ mitten på januari eller något.
Om jag,
ja. Men när man tar in ett element av att det ska vara så här prestation inför andra, då är jag väldigt bra, för det är jag liksom, det får jag sån ångest av att misslyckas med sånt. Så, så jag var tvungen att göra det lite så här projektaktigt.
Projektbaserat. För det här började som en blogg. Du, boken är ju väldigt, du är väldigt, väldigt öppen. Det är en ganska naken bok, ska jag säga. Du bjuder ju på dig själv extremt mycket. Hur kändes det liksom när, men du visste ju att folk skulle läsa detta.
Ja.
I bloggform, men speciellt i bokform.
Ja.
Var det liksom någonting som oroade dig?
Det var väldigt jobbigt. Bloggen så tog jag inte med allt det värsta, eller vad man ska säga, som jag tyckte var mest skämmigt. För bloggen startade jag nästan mest bara för att ha lite ekonomisk koll. Jag tänkte mest att det skulle vara in- och utgifter och sådär väldigt prosaiskt, tråkigt, som ett Excel-dokument bara. Men så blev det något annat, och sen när det skulle bli bok också så började jag skriva saker som jag sparade och inte vågade publicera. Så tänkte jag, när det väl blir bok, jag respekterar liksom litteratur för mycket för att göra något halvdant, tyckte jag. Sådär. Alltså jag blir jätteglad att höra att du säger att det är utlämnande, för jag vill att det ska vara det, men jag pendlar mellan att känna att jag skriver en så väldigt medelklassig... sån här bok jag själv skulle ha start med på. Så jag har väldigt såna, och det är inte så här koketterande, utan det är mer bara att jag tycker nog att det också är det. Inte bara såklart, men ja, jag vet inte, det är kluvet till...
Jag upplevde nog istället att det var en bok som man, nu tänker jag att många kan känna igen sig, fast många tänkande människor som själva ifrågasätter sin egen konsumtion. För konsumtion är ju en ganska stark kraft. Och det blir oerhört tydligt i boken. Jag kände igen mycket. Jag hade ju också konsumtionsstopp. Fast min kompis var väldigt noga med att säga att man ska säga att man är konsumtionsbegränsad. För att man köper ju fortfarande mat och betalar hyra och sådär. Ja, jag tycker väl att det kanske är något. Och man lär sig ju, man får ganska mycket obehagliga insikter.
Ja.
Jag tyckte det var skönt.
Om dig själv eller om andra?
Ja, om mig själv.
Jaha,
och om
okay.
Hur köpkraften fungerar hos mig. Hur mycket jag har använt det för att fira saker. Alltså, det är ju typiskt sånt här belöningssystem. Och om man är lite ledsen så köper man någonting. Och om man är tråkigt så köper man någonting. Och sen ska man göra något kul. Men då kanske man vill köpa ett nytt läppstift. För att då ska man ge på något kul. Och så är det fester, då behöver man en ny klänning. Jag gick ju på väldigt mycket cocktailkvällar ett tag. Och då kändes det som att jag behövde en ny klänning varje gång. Och sen kändes det som att alla förväntade sig att jag skulle komma med den där nya klänningen. Och då var det mer en uppgift faktiskt. Liksom att jag lyckades övertyga mig själv om det.
I vilket sammanhang cocktail? Alltså hur gör man det? Jag skulle så gärna vilja... Eller jag vet
det
inte.
Var jättetrevligt. Vi var,
vad är det för sammanhang?
Det var ett kompisgäng som körde cocktailkvällar med så här adventscocktail. Träffades vi 3-4 på eftermiddagen, 5 kanske. Sen
och blev fulla.
Gud vad härligt. Jäklar. Vi var inte så fina efter några timmar kanske.
Aha, man tänker att man bara blir salongs när man kallar det en cocktail på något sätt.
Det är ju tanken kanske.
Ja.
Sen övergår det från cocktail någon gång under kvällen till grogg. Ja. då liksom så förfaller allt.
Efter två cocktail så har man inte riktigt koll grog-tail. På hur man blandar. Mm. Men det var trevligt. Jag har väldigt mycket cocktailklänningar som jag absolut inte har någon användning för nu. Och som Selfie, några stycken har sålt till alldeles för lågpris.
Man får vara lite sådär grungy då, som Courtney Love, att ha liksom bröllopsklänning som vanlig klänning. Alltså man får köra den grunge-tanken då och börja komma i det bara, cocktail.
Det har jag ju haft på jobbet, min bröllopsklänning.
Ja.
Fast det är ingen sån här riktig bröllopsklänning, som var typ en blå klänning från Monkey. Men ändå,
Det
här är min bröllopsklänning, ska du veta. Okay.
Men nu när vi har pratat då om selfie och sånt som vi är, eller vi pratar bara om vad jag var förbannad på. Vi återkommer till vad du är förbannad på om en stund. Men först vill jag bara säga att jag verkligen uppskattade att läsa hur du liksom hör av dig till gamla arbetsgivare som har utnyttjat dig.
Ja.
För jag är väldigt mycket för så här, rätt ska vara rätt. Man ska inte trampa på den lilla människan. Och jag upplever ändå att du har blivit det. Sen kanske du inte fick så tillfredsställande svar alla gånger, men jag uppskattar att du skrivit det, att det också får vara med i boken och att ställen är namngivna, för sånt här tycker jag ska komma ut. Det är liksom, jag känner att det finns en politisk aktion i det här som jag uppskattar.
Jaha, gud. Jag tänkte väldigt mycket på det bara som att om det skulle varit en roman så skulle jag ha tagit med liksom de dåliga sidorna hos en person. Och jag tycker att det finns väldigt mycket självbiografiskt där man framställer sig ändå alltid som hjälten, och jag tycker ju att just de partierna så är jag väldigt jobbig, och det är väldigt osympatiskt liksom, att hålla på som jag gör.
Ja, och säkert väldigt opopulärt hos dem som får dina mejl, men samtidigt så har du ju rätt.
Jo, precis, men det är lite det också, att bara för att man har rätt så är man ju inte liksom, alltså att ägna sin att vara så arg hela tiden är ju inte, det är ju inte sympatiskt liksom. Folk som kan släppa saker har jag alltid varit imponerad av.
Jag förstår inte hur de gör.
Nej, alltså är det någonting vi inte kan så är det ju att släppa saker. Ja. Vi är jättedåliga på att släppa saker, både jag och Sofia. Så det här är gott sällskap.
Ja, för jag är ju sådär att jag gör ju det till hela mitt liv då, sådär, när jag håller på med de här grejerna. Sen tyckte jag också att det fanns en poäng i att vad ska man säga? Det låter ju så högtravande, men lite så här undersöka om det är någon som är intresserad av att göra rätt, om de liksom inte har kniven mot strupen liksom, sådär. Alltså hur, men ingen har varit det. Nej. Jag har hört av mig till alla arbetsgivare utom en, för jag har liksom inte lyckats hitta mina anställningsdatum hos den sådär. Men jag har ju inte fått någon förståelse från någon. Nej. Ingen har ju, alla har ju sagt direkt nej, och ingen har, fast jag har rätt i sak om man säger. Och varför skulle de egentligen? För att de vet ju att de kan komma undan med det, och det är så det funkar liksom. Men det, jag kan känna mig lite grann att det är ju en så här jobbigt proggig sida i att prata om sådana där grejer, för att man blir ju så här. Att kritisera kapitalism är ju så himla tråkigt. Alltså det är ju så tråkigt drag. Och det är så här, ja, men det är som det är. Alltså det är ju, det får man ju ta bara. För vad ska man göra? Man kan ju inte ändra på det. Och att då hålla på med såna här frågor, så känns det lite som att man är någon övervintrad proggare liksom.
Den lilla stugekommunisten.
Ja, men faktiskt, jag hörde Liv Strömqvist säga det så bra, att hon har ju en bok där hon pratar mycket om pengasystemet och sådär. Och hon sa i en intervju att man måste göra det i humorform. Därför att ingen tar den på allvar om man skulle bara skriva att liksom kritisera pengar och ekonomin i grunden. För det blir liksom, det är bara barn som skulle kunna göra det liksom. Så hon måste göra det i en humorkontext för att det ens ska kunna gå, för att man inte bara ska se helt löjlig ut liksom. Ja. Man blir ju så här Sven Walter annars, eller någon sån liksom.
Ja, nu börjar jag tänka på när jag var på bio och träffades Sven Walter en gång.
För jaha, vad såg ni? Vad gick ni och såg?
Var du på bio med Sven Walter?
Nej, det var någon...
Ådalen 31 på Cinemateket.
Jag kommer fanken inte ihåg vilken film. Den, vi säger att det var den.
Och ni möttes i en sån glansig blick när ni båda förstod.
Nej, men vänta, undrar om det var populärmusik från... Nej, vilken var det? Det var någon bok som hade blivit film och jag blev inbjuden på någon sån här första visning.
Oj, jaha.
Var det här efter podden startade? Varför var inte jag bjuden för?
Det var innan jag... det var i förra helgen faktiskt. Nej, det var ett par år sedan. Jag kommer inte ihåg vilken film det var. Och han trängde sig för i kön.
Ja, du ser.
Mm, precis. Sven.
Sån är kapitalismen, håller jag på att säga. Men han är ja. Inte riktigt... Den. Det var gratis. Mm. Eller ja, är någonsin
men,
gratis?
Men tränga sig i kön, vad osympatiskt. Vad konstigt
ja,
också.
Alltså jag tror egentligen, nu ska vi inte hänga ut gamla Sventa för mycket här. Men jag tror att han inte riktigt fattade hur kön gick. För det stod...
Det är ju svårt att förstå sig på köer när man
ja,
är
känd. Det kan vara inveklat.
Ja. Det stod en gammal polisbil utanför som var en del av rekvisitan för liksom, den här filmen som jag nog inte alls...
Aha, och han försökte fly då från bängen som var ute och trålade.
Han bara, no! Rev sig igenom kön, kastade barn. Nej, det var fruktansvärt. Nej, men jag tror den liksom gjorde att man inte riktigt fattade kön. Och då gick han runt på ett sätt som jag tror blev rimligt därifrån han kom. Mm. Och sen så hamnade han...
Därifrån han kom.
Från vänster.
Mm. Ja, precis. Mm.
Jo.
Jag var så nära att dra min Sven Wollter-imitation, men jag kan inte göra den på bestämt. Jag får så scenskräck på det, jag tänker på det. Han har ju väldigt distinkt, ja. Men jag brukar spela upp så här Änglagård scener hemma. Så. Jag bor själv, men jag menar hemma med, när jag är med någon annan.
Eller när man är själv.
Går runt på sin tomt bara.
Grannarna håller sig på avstånd. Ja.
Nej, men man blir ju lite sån, alltså... Som att det är så lätt att skratta åt honom. För att han har ju liksom en bild av världen som... Man vet att han har rätt i sak, ja. Men det kommer aldrig hända. Så man skrattar åt det liksom. Det är lite så. Mm. Och så känner jag väldigt mycket att jag har varit i den här boken. Och samtidigt så tycker jag att en pinsam och osympatisk och skämmig liksom, huvudkaraktär... Även om det nu råkar vara jag. Det är liksom, det ger ju mycket mer än att framställa sig liksom, på ett bra sätt.
Ja, för i många böcker så kan man ju liksom alltid... gömma sig bakom huvudkaraktären. Mm. Nej, men alltså, det är klart att det är lite löst baserat på händelser. Ja. Men här kan, du kan ju inte riktigt göra det. Liksom. Det här är ju verkligen din resa.
Ja, precis. Ja. Det är det.
Mm. Vad har du fått för reaktion? Du namnger ju ganska många vänner och nära ja. Personer i ditt liv. Vad har du fått för reaktioner?
Alltså, en del har blivit ledsna. Och en del har inte velat läsa. Och en del har varit jättepositiva och liksom sagt att de älskar mig fast de aldrig har sagt sånt innan. för att jag skriver ju ganska mycket om hur dåligt jag mår och jag pratar aldrig om sånt med mina nära. Eller med vissa gör jag det och med vissa gör jag inte alls det. Så de bitarna har väl egentligen varit nästan svårast. Det är väl skämmigast att jag tar sms-lån och sånt där. Mm. Men det är ju väldigt många som blir sårade av att man mår psykiskt dåligt och har hållit det inom sig. Det är väldigt mycket, varför sa du inget? Och... Mm. Sen så skriver jag ju också om andra människor. Även om jag har maskat namn och platser och sådär, så en del har blivit väldigt ledsna. Och jag har tagit med sånt, för jag tycker att i de scenerna, om man ska kalla det, så är det ändå jag som framstår som den osympatiska. Men det är ju liksom kanske ett dåligt försvar, men det är så jag har motiverat det. Till exempel att leva med någon som mår väldigt dåligt eller ha vänner som mår väldigt dåligt eller... Hur jag känner mig liksom, ja, men i vänskapsrelationer eller sådär. Då tycker jag aldrig att det liksom har varit en kritik mot dem.
Nej.
Men jag förstår ju ändå att folk blir ledsna när man tar sig frihet att bara ta ut en liten bit ur någons liv och ta med det. Liksom.
Mm.
Så det är lite synd. Men det är svårt när man skriver, för att om man ska skriva så att folk... Alltså, ska jag ta bort då det om mig själv? Så varför jag har börjat liksom använda konsumtion på det här sättet? Ska jag ta bort då den psykiska ohälsan? Och så ska jag ta bort det här liksom som jag skäms för med rättshaverismen? Och så de liksom olika relationer jag har haft som har varit liksom, jag vet inte, det blir som inget kvar att skriva om riktigt. Sådär. Då blir det lite en sån där att man intervjuar någon om sådär, någon som är expert på liksom någon marknadsbyrå och lite sådär. Och sådana böcker är väl bra liksom, men det finns ju redan så mycket tycker jag. Ja. Och jag är väldigt intresserad av såhär, hur man får tankar och känslor, varifrån de kom från början, just eftersom jag själv har mått så dåligt i hela mitt liv liksom. Så jag är väldigt intresserad av liksom känslor och psykologi på det sättet, att varför känner jag som jag gör, och det tycker jag är ganska kul att applicera på, ja, men som ni gör med kultur, att man inte bara säger att jag har läst en bok och så är det bra med det. Anledningen till kanske varför många vill prata med, man vill förstå hur kultur funkar och sådär. Och jag vill förstå liksom både hur kultur funkar och också hur funkar reklam. Varför har jag känslor för just den här saken? Och hur kan det här funka fast jag vet att de har ett jättetydligt mål med reklam? Och ändå så kan jag liksom gå på det inom citationstecken. Jag är väldigt intresserad av liksom känslor på det, att förklara. Och då tycker jag att jag måste ta med liksom allt för att man ska kunna lägga lite pussel. Så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hela, det är ju många som börjar tänka över sin konsumtion nu. Mm. Ändå minskar inte konsumtionen, ironiskt nog. Så det pågår ju ganska mycket diskussioner. Och det är ju svårt, alltså... Det finns ju en trend som handlar om att man bara ska ha 100 grejer eller något sånt där som ska visa på att man kan leva med så lite saker som möjligt. Jag har lite svårt för den bilden. Jag kände själv när vi beslutade ju, det var väl jag som var mest drivande i och för sig, om att vi skulle stoppa konsumtionen för att vi hade bara en inkomst och vi hade ett barn och det var liksom föräldraledighet inblandat och sådär. Och även att jag insåg att jag köpte så jäkla mycket grejer. Men samtidigt så är det ju också så att i mitt fall så var det, vi hade ganska låg hyra. Så att om, så länge jag skärpte mig så att säga, så skulle vi ju ändå kunna gå runt. Och jag har lite svårt för det här när man ska försöka begränsa till att man bara har 100 grejer, som att det är något fult i att äga för mycket, för det tycker jag inte alls.
Nej,
plus att man behöver äga en del för att kunna ha konsumtionsbegränsning.
Ja.
Man kan ju inte börja på noll och köra. Så att det blir, ibland kan jag tycka att i diskussionen så blir det något slags kapiterande som inte riktigt hör hemma.
Ja, och jag tyckte ju, det var väl det som jag lite kan vara rädd för när man ser liksom så här köpstopp, att det är det som är ingången till min bok. För att jag tänker på det väldigt mycket liksom som en, bara en ram liksom för att, och jag vet ju att många är dogmatiska med såna här 100 grejer och det ska bli plastfritt och allt sånt där. Men jag har ju liksom ett förhållande till saker och konsumtion som är jättebejakande, och liksom jag älskar ju sådana saker. Det är det jag tycker är liksom intressant att skriva om, för att om man bara tycker att det är att livet är toppen med under 100 saker, då är det ju liksom ingen utmaning, då är det ju inte svårt. Nej. Då finns det ju inget dilemma eller liksom. Sen tänker jag också att det där har ju lite att göra med, alltså om du har 200 saker men du har ärvt liksom 190 av dem, då spelar det väl, eller liksom sådär, men det är väl att man vill ha, många vill ha liksom en, kunna känna att de får en måluppfyllnad och sådär.
Ja, alltså det finns ju någon slags hippietänk i det som är lite svårt för med mindfulness och allting. Sen kan jag själv tycka nu när vi liksom, särskilt med flytten och sånt där, att vi har ju alldeles för mycket grejer och jag blir stressad av att ha saker som bara står och inte används, för att då kanske någon annan behöver det mer och då skänker jag det hellre.
Ja, ja.
Än att låta selfiesen göra.
Men det är fint att det börjar komma lite så här mycket att man, människor som inte är så kanske supervänster och proggiga människor liksom, att det ändå börjar finnas en så här byteskultur, second hand kultur som är inte politiskt bunden längre. Vi pratade innan här om liksom, innan vi spelade in om veganmat och sådär, och jag som har hållit på med liksom, var intresserad av djuret väldigt länge, det är ju först senare åren när man har börjat prata hållbarhet, miljö och så vidare, som det har blivit ett bra utbud.
Oh, ja.
Och inte liksom det etiska för djuren. Och det tycker jag är jättebra, för jag tror att man kan engagera sig mer i de frågorna än som när jag blev intresserad om man skulle läsa Peter Singer och liksom djuretik, alltså, och känsloliv och så, för det är så luddigt och man måste sätta sig in i, och det.
Plus att det som jag har tyckt har varit svårast nu, jag är inte vegan men jag äter mycket veganskt, och äter jag inte veganskt så äter jag vegetariskt, men om man hamnar i de här diskussionerna om djuret, vilket jag undviker ganska mycket att göra,
ja, jag med.
Att det leder ingenstans.
nej jag tycker också det.
Men det är ju också att i grunden så har man ju olika syn på djurs värde, så att det går liksom inte att ha den diskussionen.
Och det är därför jag tycker det är så bra. Jag kan nästan, nu finns ju jättemycket problem med det, men jag började ju se, först kanske hälsotrenden kom och att det vegetariska kunde haka på den. Och det är mycket bättre att haka på något som redan är liksom stort på det sättet. Så det, sånt blir jag glad. Och kan det göra så med många andra grejer och inte vara politiskt kopplade, så är det nog, blir nog mer framgångsrik. Liksom.
Ja, jag tror också att många blir rädda när det är politiskt. Och jag tror också att många blir rädda när det heter veganskt eller vegetariskt.
Ja.
Det finns min favorit anekdot, fast inte min egen, utan det var en liten annons eller artikel som jag läste i tidningen för några år sedan om hur de hade haft en dagens vegetariska var någon böngryta.
Mm.
Det var ingen som köpte det när den hette vegetarisk böngryta.
Nej,
men
nej.
Så bytte de namn till så här mexikansk chiligryta.
Ja,
då blev den storsäljare.
Ja, det är bara att titta på allt så här liv som det har varit när skolor inför en vegetarisk dag.
Ja.
Som egentligen alltid har funnits.
Ja, ja.
Dagar är ganska ofta vegetariska pannkakor. Alltså det är så mycket som har varit vegetariskt i skolan utan att man har döpte till det. Men så fort man säger nu ska vi ha vegomåndag, så ställer sig, vad var det, LRF utanför skolan och delade ut hamburgare. Man bara, men kom igen, liksom, vad fan är problemet?
Ja, men det är ju när man har liksom politiserat det. Sen kan jag ju önska att vad kul det vore om det liksom, om en politisk diskussion inte var liksom alienerande för folk. Men nu är det ju så, och då är det väl jättebra om man kan haka på andra. Och så var liksom hela min, nu säger jag det inte som att jag tycker att jag har gjort det, men idén med boken var att den skulle vara för de som aldrig skulle plocka upp en, inom citat, och konsumtionskritisk bok.
Mm.
Utan att man ska använda liksom mig själv, alltså att man ska kunna se på det som en så här liksom livsödesreportage, typ som man ska kunna se en söndagsbilaga eller i liksom, alltså med den typen av ingång i det.
Ja.
Och sen så ska man liksom på köpet ledas in i liksom liksom konsumtionsdiskuterande svårare böcker och akademiska texter och allt sånt där som finns i boken, men att det ska utgå ifrån något som är väldigt liksom vardagsnära, och att det, man ska liksom inte ha behövt prenumerera på etc. i liksom 5 år för att bli intresserad av det här, utan det ska vara helt tvärtom. Och det var liksom, jag har tänkt väldigt så här konceptuellt på det, att jag ville ha liksom en parfymflaska och göra den liksom väldigt, en parfymflaska på omslaget och göra den väldigt liksom flärdfullt paketerad och att jag också skriver väldigt mycket om mina egna begär för att det ska vara en ingång som jag tror är större än ett politiskt intresse. Jag förstår vad jag menar.
Ja,
det låter ju svårt, men jag har velat liksom tillgängliggöra det mer.
Ja, men
så.
Det tycker jag att du har lyckats med väldigt bra. Därför att på många, alltså, den är ju väldigt relaterbar, tycker jag. Många av de sakerna som du berättar om i boken. Men herregud, jag kan ju villigt erkänna att jag många gånger har känt ett sånt enormt behov, alltså, av ett läppstift.
Ja.
Eller av att klippa håret. Mm. Att det liksom, jag kan inte släppa det förrän det är gjort.
Ja, ja.
Alltså verkligen, det här liksom, det går inte
de
att släppa
att
det.
De bitarna är jobbiga att läsa i boken om när du pratar om din hårklippning och att du lika gärna kan skita i det. Man bara... Och jag kan verkligen vara sådär, jag kan skita i att klippa håret på ett år.
Ja, ja.
Men när behovet uppstår, då är det väldigt, då är det ett aktivt behov.
Ja.
Ja, men alltså, det är spännande. Det är spännande just det. Jag kan, också, alltså, jag kan gå 2 år utan att klippa mig. Och sen så när jag ser mig, bara, jävlar vilken snygg lobb. Så ska jag se ut i håret, och helst i förrgår. Ja. Och då kan jag inte boka en tid snabbt nog, och jag blir sjukt irriterad ifall det liksom inte finns en tid hos min frisör. Jag ska behöva hitta någon. Ja. Herregud, ska alltså, behöva vänta i 3 dagar.
På riktigt fick jag tårar i ögonen av ilska när min frisör ringde 1 timme innan och ställde in min klippning för några veckor sedan. Men då var jag ganska överarbetad också. Så att jag skyller på det. Nej, men det är en så här typisk grej som jag absolut inte skulle kunna bestämma. Däremot så skulle jag går ju inte och klipper mig särskilt ofta. Så att det är ju inte så att jag är någon sån här...
Nej, men när det är väckt begäret liksom.
När man har sett den där bilden.
Mm.
Men det är det jag tycker är fascinerande. Vi som alla gillar kultur. Att det är ju liksom att man jobbar med att väcka känslor på olika sätt. Mm. Och det är ju intressant att titta på hur författare liksom jobbar med det till exempel. Men jag är väldigt fascinerad av att lägga liksom den blicken på, för det här starka begäret man känner, det är väldigt sällan man känner det för någonting annat, eller i alla fall jag, så här. Och då är jag så fascinerad över hur man kan lyckas göra det. Mm. För det är ju också så transparent. När du bläddrar ett magasin så vet du att den här är bara till för att väcka begäret. Ändå fungerar det så otroligt bra. Mm. Så man har ju liksom sitt intellekt som liksom bara, det är bara ett hål igenom det på.
Alltså är det inte lite det här som årets Nobelprisekonomi handlar om?
Oj, om förlåt, jag har inte hängt med på det alls.
Alltså jag tittade på Nobelsändningar igår och grät lite. Inte för att det var fint, utan för att jag kände mig väldigt kränkt att jag aldrig kommer vinna några stora priser.
Ja.
På riktigt, jag var väldigt upprörd. Ja. Så här, är det ens för mycket att begära att jag ska få ett Nobelpris?
Men det fanns ju registraturpris, väl?
Ja, det är någon nyhetsbyrå som utser det. Jag tror att loppet är kört. Jag vill mycket hellre ha Nobel. Jag känner det.
Ja, jo.
Men, och nu lyssnade jag lite halvhjärtat på när de presenterade ekonomipristagaren. Men det var lite det här att han kopplar ju ihop liksom ekonomi med psykologi.
Ja.
Och varför man, trots att vi är ganska rationella, tänker så himla irrationellt just när det gäller konsumtion.
Och det sjuka är också att trots att alla vet väl med sig att man är ganska irrationell när det kommer till konsumtion, så är ju väldigt många så oerhört dömande och älskar att gotta sig i Lyxfällan heter serien och Fattigfällan heter boken. I Lyxfällan. För den är ju lite motsatsen till din bok, kan jag tycka, i, för att det är ju upplagt på ett sätt man kan liksom ställa sig och skamma de här människorna som är så jävla slarviga. Och i många fall så ser man ju också att det är en människa som har som mår dåligt.
Mm.
Konsumtionen är ett direkt tecken på att människan mår dåligt. De behöver hjälp, men inte av de här obehagliga kararna som kommer och skäller ut dem och har sin filttavla. Jag läste fel några gånger.
Vad trodde du det var?
Vi kan ta den när vi har spelat in.
Sofia berättade om det här på Instagram sen.
Men, och det tyckte jag var väldigt skönt med din bok. Nu är jag inte jätteförtjust i uttrycken mänsklig, men det är ändå det bästa sättet jag kan beskriva den på, att det kändes väldigt mänskligt att...
Okej.
På ett sätt som vi har sagt flera gånger. Jag tror att många av oss kan känna igen oss i det. Som sagt, det är väldigt relaterbart. För att jag tror de flesta av oss ändå går igång på att köpa grejer. Man måste ta ett aktivt beslut i dagens samhälle. Att inte köpa för att komma ifrån det. Och sen så är det väldigt lätt att komma in i kön, kan jag intyga.
Ja, som med alla droger. Man mår ju bra tills man helt plötsligt... när det inte finns några pengar kvar, för då mår jag jävligt dåligt av det istället. Alltså det,
precis. Ja. Nu är jag ju mer hooked på second hand.
Men, tror du ska se på Pokémon?
Det är också.
Det är också, de nya var så gulliga som kom häromdagen.
Gulliga, ja. Och jag blev så, men jag åkte till Liljeholmens galleria och så hade jag missat att det hade blivit en uppdatering. Och så var det så jäkla mycket nya Pokémon. Ja, så jag bara, shippa!
Som har släppts ut. Ja.
Ja, och sen såg jag att det var en uppdatering och jag bara, jaha, jag tänkte att det var liksom de här gamla. Jag blev lite arg på vägen hit för då kläckte jag ett sånt här enmilsägg. Och då tänkte jag att det skulle komma någon, för att det började jag kläcka för länge, eller vandra, jag började ruva på den för länge sedan.
Det måste kvinnor få prata om att de gör. Det är en del av.
Ja,
det är naturligt.
Ja. Men i det ägget kom en av de nya Pokémonerna. Och det tycker jag är orealistiskt, för att jag började ju innan de släpptes.
Du började ruva på det innan de fanns.
Ja, det är fanns konstigt
ja,
alltså.
Jag skulle vilja lägga till.
Den kan du skriva och klaga.
Exakt, jag kommer hänga ut där Pokémon.
Rättshaverera.
Ja, hur har de tänkt att det går till då?
Mm, exakt, jätteorealistiskt.
Verkligen.
Ja. Nej, Marcus, förlåt.
Ja, men jag tänkte bara julklappstips om att köpa den här till folk. Ja. Boken, inte Pokémon. Ja, Marcus,
ja, precis. Jag var
det är jättebra. Speciellt ifall folk förväntar sig stora, flotta julklappar, så är det jättebra att ge den här boken. Jag har inte råd.
Ja, precis. Jag blir också väldigt glad att den finns på bibliotek också. Men jag försökte, det var också en sån här grej som jag verkligen ville tänka liksom om själva bokens form var att den skulle vara en ganska billig bok men ändå var liksom
snygg.
Snygg och gedigen och den är trådbunden fast den inte har ett hårdband liksom. Mm. För att den ska hålla längre och liksom att den ska kunna gå, att man ska kunna ge bort och den ska byta ägare liksom. För det är lite svårt att kränga liksom en bok som ändå är lite konsumtionskritisk. Mm. Mm. Så.
Kan man köpa tygpåsen?
Det kan man göra. Man kan höra av sig till mig på Insta.
Ja, gör det för den är snygg, kompispris. Väldigt bra. Tygpåse. Det är inte som tygpåsar
är
mest.
Nej, utan det är faktiskt en extraordinär tygpåse.
Ja, det är bra material och sen så är det den här fickan som man kan stänga med en dragkedja och det händer inte ofta i tygpåsar.
Ja, jag har varit så självgod för det. Det är jag nöjd med. Alltså med boken kan jag vara så här.
Men tygpåsen!
Tygpåsen, där har jag faktiskt lyckats. Det känner jag.
Och, alltså, följer ni oss på Instagram så har ni ju sett den här tygpåsen. Den var ju till och med oss på Grand Hotel och drack afternoon.
Ja, det var härligt.
Mm. Passar den in.
Både jag och Sofia så här.
Jag skulle vilja, också vilja säga att din bok även lånas ut på bibliotek. För ja, först fick vi ju en PDF-utskrift av din bok.
Ja, just det.
Och sen så har jag även den inbundna. Men så flyttade vi. Och även fast jag sa till Alex flera gånger, den här boken packar du inte ner. Packa inte ner den här boken. Så packade han ner den och sen så hade han ingen aning om vart den var och vi har inte orkat
Alex.
Och jag försökte hitta den för jag ville liksom läsa igenom den igen innan vi skulle ses. Det var ganska länge sedan vi läste ut den.
Ja.
Och då tänkte jag, yes, den finns på Älvsjö bibliotek. Men det gjorde den inte för den var utlånad och den var även utlånad på Östermalms bibliotek.
Och det är ju härligt så att, också.
Den inte bara finns på bibliotek utan den lånas även ut.
Det är väldigt, det tycker jag nästan är mest smickrande. Mm. Det är kul att folk köper också men jag vet ju själv hur mycket bibliotek liksom betyder för mig. Sådär.
Men också att det krävs liksom ännu mer aktivt. Att gå och handla i butik kan man väl som helst göra, men att låna den på bibblan. Mm. Det krävs ändå att man går till biblioteket för att låna boken.
Och folk som ställt sig i kö är jättesmickrande, för det ids man ju inte alltid göra.
Nej.
Man är så här, då får
har man ju baggat rätt många gånger. Plats 16, man bara...
Men på saker du inte ids göra så kanske det finns saker du ids göra som du är förbannad på. Vi glömde fråga i början. Jag tog över. Vad är du förbannad på, Marcus?
Så, jag är impad av övergångar. Jag tänkte på det, alltså jag drivs ju så himla mycket av att vara arg hela tiden. Och
jag tycker det är skönt att höra att vi är fler. Jag vet att man inte mår så bra när man gör det, jag vet det av erfarenhet.
Ja,
men jag tycker ändå att det är mysigt.
Jag har ju kapat bort ganska mycket, jag slutade läsa kvällstidningar. Och det är ingen sån snobbgrej utan det var för att jag alltid var så arg liksom bara. Sådär. Och det gjorde jag ganska tidigt men nu i och med MeToo så har jag börjat med det igen. Jag vet inte varför, de har ju liksom... var det ganska bra på att skriva om det. Mm. Men det är också så himla mycket att bli arg på det.
Ja, alltså
det är så mycket dumheter. Jag tänkte på en grej som jag inte har sett att man har pratat så mycket i det. För min tur blir man liksom arg på dagligen nu. Mm. Och det är det här som jag har varit, som också kanske är en så här proggig ung vänster åsikt, att man använder liksom chefskap som ett sätt att befordra folk och inte att man ser det som en arbetsuppgift att Man ska faktiskt ska vara bra på att vara arbetsledare, som det ju faktiskt är. Det är bara en arbetsuppgift, precis som vilken annan. Men om man har valt den för att befordra. För det verkar, det är så här genomgående att det är i så många av de här berättelserna att man har faktiskt sagt till uppåt, om man ska säga så, liksom, till chefer, men det har inte gjorts någonting. Nej. Och jag tänker liksom att det är ju så här, det är ju extra hemskt när det fallerar på det sättet. Och jag tycker det är så hemskt att det är så utbrett. Och jag har liksom, det är ju bara en liksom åsikt från mig, men att jag tror att det finns ett problem med att man använder chefskap som inte som en arbetsuppgift, utan som en, ett sätt att liksom premiera folk. Ja. När det borde vara så här, vem är bäst lämpad bara? Det finns ju inget annat yrke man gör så med så här, ja men du har varit här så länge och vi liksom värderar dig så mycket, så nu ska du bli IT-tekniker om man har jobbat på café. Så nu ska du jobba med IT, så här, så skulle man aldrig göra liksom. Nej. Men varför skulle man kunna IT bara för att man har varit där länge? Och samma med ledarskap.
Ja.
Varför skulle man kunna det bara för att du, nu är det dags för dig att få en bump i lönen?
Så
ska du helt plötsligt vara bra på det. För det är ju jättekomplicerat. Jag skulle aldrig klara av att vara chef, för jag tror inte jag skulle klara ansvaret att känna att den här gruppen ansvarar
jag
för.
Nej, liksom. Nej, och jag har dessutom alldeles för lätt för att ta parti i konflikter. Och det tror jag inte att man ska göra som chef.
Nej.
Och väldigt svårt att släppa saker.
Vadå, att du snabbt gör dig en uppfattning om vem du hejar på? Okej.
Okay. Och det kanske, det, jag vet inte, men det känns ju som att det kanske inte, att det är en mindre positiv grej hos en chef. Men jag har ju suttit med i en del chefsanställningar.
Mm.
Och jag kan säga att det som oftast används är om de har till exempel chefsutbildning eller motsvarande. Det här eller motsvarande används jätteofta.
Ja.
Och då kan det vara så här, ja, men att de jobbade och då fick någon ledarskapsroll för att ingen annan ville ha det.
Ja.
Men det kanske finns en anledning till att de söker jobbet hos oss.
Ja.
Typ att det inte har funkat. Och sen så kommer de in och sen så...
Nej, för jag menar, det är säkert jättemånga som det funkar jättebra att lära sig på plats det. Men jag tycker det är uppenbarligen inte så det funkar ju inte så bra.
Nej.
Nu när man läser om hur mycket sådär alltså människor som har sett titta bort från sånt.
Jag är helt för att jag tycker att det finns ett löjligt krav på akademisk utbildning i Sverige för att man ska få jobb överhuvudtaget. Det är liksom för flera tjänster, särskilt inom staten kan jag säga, att det krävs helt enkelt inte den akademiska utbildningen som de kräver i annonsen. Det är ju ett sätt att sålla ut folk. Men för chefer så vill jag, känner jag ändå att det ska finnas krav på någon form av ledarskapsutbildning, och har man inte det så ska man fan få det på en gång. Sen är det ju inte säkert att den utbildningen biter på människan i fråga.
Ja, för jag har tänkt mycket på, min mamma är chef på en industri, och om det skulle hända någonting där man har, liksom, man har missat något i säkerheten, då kan ju de bli åtalsskyldiga om någon skadas, och det är liksom att, ja, att man har alltid den yttersta, så att då finns det liksom också ett incitament att jag är faktiskt ansvarig. Men jag menar, det är ju samma egentligen om någon kommer och säger att jag blev utsatt för det här på jobbet av den här. Jag menar, det är ju som det är ju en skada som har uppkommit på jobbet, så det borde ju finnas ett mer ansvars... Jag menar inte så här, oj, vi måste ha hårdare straffgrejer. Men jag menar bara att varför skulle det vara skillnad på en industri och på liksom en psykisk eller ofta liksom fysiska skador som man kan få av andra i en kontorsmiljö? Eller, alltså det är ju samma... Ja, jag vet inte. Så det är jag väldigt arg på. Sen har jag en mer världslig grej arg på. Jag visste inte om... ni kan ta den om ni hellre vill. Men det är att jag är förbannad på... Jag lyssnar mycket på ljudböcker, och jag blir så jäkla förbannad på när jag lyssnar på faktaböcker och de gör röster. Alltså när det är en man och så ska de göra kvinnliga röster, så här är det alltid så här: oh, I was so in love with him. Alltså det är en så jättekonstig karikatyr.
Det är en ljudbok, det är inte en jävla radiodrama.
Ja.
Liksom. Man ska dramatisera dem.
Ja, och det är alltid...
Det är fruktansvärt.
Och det är en grej om det är så här, och jag tycker inte det är bra med liksom inlevelse. Jag vill ju helst att de ska vara monotona. Men det är alltid samma tolkning också. Och män är alltid så här... Yes, I was... Alltså det är något så här...
Du gör väldigt bra.
Det är så här jultomte-överspel liksom.
Men det finns en som läser in väldigt många chicklit-böcker på svenska. Och därför kan inte jag lyssna på...
Eva Löv? Nej.
Nej.
Nej? För hon brukar många vara arg på.
Ja.
Eller älska.
Den här människan älskar jättemånga. I litteraturgaris som jag fick gå ur för, efter ett tag så... var det väldigt många som uppskattade hennes inläsningar.
Men du vill inte säga, nämna namn?
Nej, jag får nämna henne sen.
Det är inte McCarthy-eran
där. Det är svårt att lista ut det, bara gå in och kolla på någon av George Moyes böckerna. Men hon läser alla män. Så här då.
Ja.
Vad gör du? Slår honom med plankan. Och sen som två män pratar så här, man så här... Ja, jag går ner till stranden. Ska du gå ner till stranden? Är det så här... Vem pratar?
Är det så här Kent och Stoffe då, alltid liksom?
Och jag vill kvarting.
Ja. Ska du ta tricken?
Ner till. Och det går liksom inte, det sabbar hela böckerna. Ja. Då får boken en stämning som jag inte kan respektera.
Nej, det är väldigt märkligt också sådär. För att det är ju aldrig baserat på att, någon, att det står så här, sa hon... pipigt eller liksom
raspig
parkbänksröst. Nej, utan det är bara att det är liksom så här, sa hon. Och så, är det alltid det här. Och det har varit flera nu true crime-böcker jag har läst där det har varit mycket rättegång. Och då har det varit fram och tillbaka sådär. Och det har varit så, det har varit vedervärdigt alltså.
Åh, för fan. Ja, nej, alltså plus en.
Ja.
Plus två.
Jaha, har du några kulturtips? Till oss.
Eller julklappstips.
Eller julklappstips.
Kulturiga julklappstips.
Ja, jag har ju, om jag ska vara så här duktig och knyta an liksom till något tema, eller duktig, det är bara självupptaget kommer jag på nu. Om jag ska vara självupptagen och knyta an till liksom konsumtions samhällsdebatten så vill jag ju tipsa om en bok som heter Hjärnan darrar av Klara Wiksten som är en serieroman om psykisk ohälsa, fas 3, super bra på ett förlag som heter Systerförlag som drivs av en idol till mig, Åsa Grenvall, som har gjort serier väldigt länge och nu har ett eget förlag. Älskar allt som ges ut där, men framförallt Hjärnan darrar tycker jag. Och det är så här, det är också en bra ingång till så svåra ämnen. Det är ju ingen kanske som skulle sätta sig och läsa en bok om fas 3, en faktabok om alla problem med det. Men så kan man göra det via en persons livsöde i liksom serieform och det finns också jättemycket humor i. Den är väldigt rolig och sorglig. Då får man liksom ändå in det där lite på köpet som man sen kan gå runt och vara arg på. Och sen tänkte jag, jag kan tipsa också om The Bling Ring-boken, faktaboken, finns nu som ljudbok också. Om man inte, den kan man ju kanske inte köpa en bra, men om man bara vill lyssna på. Det var ju den som gjordes som film av Sofia Coppola. Hon älskar ju hennes filmer, så det var väldigt kul att hon gjorde om det här. Och den baseras då på den här som har skrivit först en artikel, och Sofia Coppola då, hon köpte liksom rättigheterna till artikeln. Mm. Om då den här Bling Ring, det var alltså en ring av inbrott liksom. Alltså den, eller vad ska man säga, en ring av inbrottstjuvar som var då unga kvinnor främst som var drivande i det här och snodde märkeskläder och väldigt dyra saker från kändisar.
Just det.
Och hon går i
Paris Hilton bland annat.
Paris Hilton, ja precis. Var hon hemma hos. Och den är verkligen så här... liksom så bra, för att den började det där att man liksom, ja men Paris Hilton hade inbrott, Lindsay Lohan hade inbrott och sen bar de deras grejer i rättegångarna och allt sånt där som är en ganska underhållande liksom, nästan som att man kunde läsa det i en Se och Hör och liksom skäms lite för det, men man är ändå så här, man läser den ändå, den artikeln. Men sen så går den liksom utifrån det, så går den igenom saker som: hur kunde det liksom finnas 60-70-talets den här motkulturen mot kapitalism? Det skulle vara flower power och det skulle vara liksom batik och allt så här jordnära och gröna vågen. Och sen kunde det gå till att det som var ungdomskulturen, det var liksom att ha 60 000 kronors väskor. Hur kunde det vända så? Liksom? Mm. Så hon går igenom det lite så här, jag vet inte om hon kallar det idéhistoriskt eller sådär. Men det är också bara man får på köpet genom att hon skriver om de här tjejerna och de här brotten. så får man allt det där andra som man inte ens jag som är intresserad av skulle kanske sätta mig och läsa om det, om det var liksom en uppsatsbok eller en fackbok sådär. För den som inte liksom är intresserad av de, någon som berättar om hur det var att bryta sig in hos Paris Hilton, den är ju liksom förtappad, tänker jag. Det är väl alla intresserade av.
Såklart. Vem skulle inte
vara
det?
Nej, precis.
Det vore ju sjukt.
Ja. Ja, och så vill jag också tillägga att även att julklappar tycker jag ändå är positivt att köpa. Har man lite pengar ska man inte känna behovet. Men jag kan bli lite störd när människor som i vanliga fall inte bryr sig om sin konsumtion under resten av året helt plötsligt på julen poppar upp och börjar ifrågasätta.
Ska läxa upp det.
Precis. Då blir jag så här, nej, fisken mot strömmen.
Ja, det är mycket så också, har jag märkt på det med hype och sådär. Mm. När saker hypas. Jag tycker det är väldigt sympatiskt. Jag är exakt likadan, men jag skäms så mycket för det. Det är någon sån där gammal indie-mentalitet att man bara, nu tänker inte jag tycka om det.
Nej, vi har fortfarande inte tittat på Skam.
Nej, det kommer inte hända. Men
hur kände ni för att Unjuro fick det och inte... Vad heter han? Gasilevski?
Jag tyckte ju inte om det.
Nej, du var arg.
Ja, och jag hade ju hellre sett att Östergren hade vunnit.
Ja, ja. Alltså... Jag tyckte... Vi läste ju inte färdigt.
Nej, ingen av oss läste färdigt.
De kommer drunkna.
De kommer inte drunkna.
De kommer inte drunkna. Jag tyckte den började väldigt starkt. Sen tappade den tempo oerhört mycket. Och då var det under en period när jag hade så jäkla mycket jag ville läsa. Så att det blev liksom att jag plockade inte upp den igen. Bland annat så läste jag din bok istället. Mm. Så att,
och det kan man ju inte klaga på.
Nej.
Nej.
Nej, jag har tänkt att jag kanske får ge den en chans till. Ja. Någon gång.
Men varför är man så där att man inte vill haka, att man blir så avig bara för att det är en hype?
Bara döda fiskeflyt.
Gör du sådana här stenar med ordspråk?
Ja, bara om de är riktigt anti. Och så lägger jag i rabatten hos grannarna.
Alltså det skulle ni ju ha som merch. Att ni har saker ni är förbannade på. Och så
på
gör ni dem i sådana här.
Stenar.
Ja.
Som väggord. Vi kan ju få börja göra vår PR.
Alltså jag kände själv att jag blev så här hög på min egen idé. Så osympatiskt.
Väggord, men typ inte carpe diem, utan...
Ja, till exempel så här.
Fuck alla. Ja, jag
vill avsluta med att säga att du faktiskt var vårt första fan. Alltid när vi pratar om dig så måste jag tillägga att du är vårt första fan.
Jag skämde så när jag skrev det i mejl att jag höll fram det själv också. Så jag tänkte att du kanske skrev det för att vara snäll nu.
Nej.
Men det är men det exakt kan... samma där. Att jag känner så himla mycket att jag kan så här gå och vara stolt över att jag hittar något före folk. Så här. Och så är det så här, men vem bryr sig? Liksom, alla har ju tillgång till allt nu och kan hitta. Och jag kan ändå gå och vara sådär.
Man har ändå rätt.
Jag lyssnar på den här podden. Jag tipsar om det här.
Alltså jag vet. Ja. Jag har hört den jättemånga gånger.
Ja, men det är ju sån här 17-årig grej. Man har så här, men det här bandet, jag hittar det. Jag vet inte, varför har man kvar det hos sig?
Ja, alltså jag älskade ju Blind Melon när de kom. Och då var det min kompis bror som bodde i Kanada som kom och hälsade på och spelade dem för mig. Jag tyckte att de var jättebra. Och så lyssnade vi på dem skitmycket. Vi var 16 då, tror jag. Och sen så liksom året gått. Och nu för ett tag sedan så såg jag att min före detta pojkväns flickvän som han var ihop med efter mig. Det här är ju, vad var det, 15 år sedan de blev ihop kanske. Hon började hylla Blind Melon på sin sida. Och då blev jag lite så här, ja fast du gumman, du hade inte lyssnat på dem om det inte vore för att jag introducerade dem för Christian.
Annars är det en oerhört sjuk grej, för ibland ser man ju att folk som så här, den där personen har bara haft blonda flickvänner, eller den där har alltså att det är något attribut. Roligt om han bara valde tjejer som
gillar Blind Melon.
Det är så himla smal grej att vara attraherad av.
Fast grejen är att ingen av dem hade lyssnat på dem om det inte vore för att jag spelade för dem.
Men ja, det här tänker jag både er. Ni verkar vara så här... ni verkar vara så... Nej. Så himla Rorschach-test med någon fyller i så där. Vad tror jag att jag har för bild? Men ni verkar så... acceptera er själva så mycket. Jag tänker ju att när jag är så där så tänker jag, gud vad jag hatar mig själv när det sånt här kommer fram. Och ni verkar mer bejaka er själva och vara så här, jag accepterar mig själv.
Nu, men
hur blir man så?
Det här lite förmätet, äckligt. Så tänker jag att det kanske är när man närmar sig 40. Jag har bara liksom gett upp och kapitulerat inför den vidriga människa jag är. Ja, alltså och embracear mig själv och alla mina dåliga
Du har gett upp och embraceat.
Ja, på samma gång.
Alltså, vi gett upp och hata. Och
ja, men precis.
Här, inse vilken fantastisk man. Jag tror att det hänger ihop med att vi har träffat varandra. Vi är lika bittra och sura. Och då liksom känns det ändå okej. Okay, när man har en vän
för du menar att du... Jag tycker om den och då borde jag som en likadan vara värd då.
Ja, så lite. Vi är ju fantastiska. Ja.
Jag använder det här nu som min, eftersom jag inte har råd med terapi så använder jag det här som min.
Vanskligt. Jag har gått jättemycket terapi så jag kan skicka massa tips.
Ja, men det är det jag menar. Du, jag liksom vill ju ha stenar, men jag skämtar om det, men jag vill egentligen.
Du kommer få en sten med posten.
Ja.
Nu är det så här att vi sitter i en studio, de stänger snart.
Jaha, oj.
Vi måste faktiskt runda av.
Ja.
Tack snälla för att du ville vara med i En förbannad podd.
Tack för att jag fick vara
med. Det var ett nöje att ha det här.
Jag älskar er podd, så det var jättekul.
Tack så mycket, vi blev väldigt glada nu. För det är ju sant att du var vårt första fan. Nu får jag en bild av att istället för den här ännu min number one, att du gör en film om fan number one.
No
som är lite, nej, okej. Okay. Tack så mycket, Marcus. Jättetrevligt att ha dig här.
Ja.
Vi ser fram emot dina nästa böcker.
Ja.
Ah? God jul! God
ja,
jul.
Ja, tack. God jul.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.